Varmt välkomna till den socialdemokratiska podden Under päronträdet. I dagens avsnitt så kommer ni att få möta Frida Trollmyr som är kulturnämndens ordförande. Vi kommer att samtala kring kulturlivet här i Malmö. Vi kommer att prata kring pandemins effekter och mycket annat. Då hälsar jag Frida Trollmyr och varmt välkommen till vår podd.
Tack.
Du sitter ju som ordförande i kulturnämnden här i Malmö och vårt ämne idag är ju kulturen i Malmö. Och det har ju hänt ganska mycket under de senare åren med tanke på pandemin och så. Om vi börjar i den änden, Frida, hur är dina reflektioner över det som har hänt och skett under de här två senaste åren?
Nej, men det har ju varit oerhört tufft för kultursektorn den här pandemin. Det är ju en av de sektorer som har slagits hårdast av restriktionerna. Man har inte kunnat repetera, man har inte kunnat ta upp sina scener, man har inte kunnat ha publik och det har ju varit jättehårt. Dessutom är ju ställtiderna för kulturen lite längre. För har man inte kunnat träffas och repetera in en pjäs till exempel på grund av restriktionerna så tar det ju ett antal månader innan man har kunnat göra det, innan man kan öppna igen och visa någonting. Så att det var tufft, men jag hör också att de stöd som man har gett både statligt och regionalt, och vi har gett ganska stora stöd kommunalt också, har gjort att man ändå har kunnat hålla sig över vattenytan och att vi har stora förhoppningar att nu kunna rivstarta igen.
De här konsekvenserna av pandemin, det är kanske lite för tidigt att dra slutsatser, men hur tror du att det har påverkat kulturen i Malmö?
Det är ju svårt att säga redan nu, men jag är ute ganska mycket och kulturförvaltningen har ju örat mot marken och dialog med många. Och vi hör väl ändå att de flesta har överlevt den här pandemin, så det ser ju ändå ut som att vi kan gå ur liksom relativt oskadda, men det är klart att alla har, det är ju ingen som har mått bra av den här situationen när man inte har kunnat arbeta, man har inte kunnat visa sin konst och framförallt publiken har ju inte kunnat uppleva kultur, så det har ju varit en svår tid, men scenerna finns kvar, vi har försökt rädda så mycket som möjligt så att man snabbt ska kunna komma igång nu igen.
Den här omstarten, tror du att den har vitaliserat kulturengagemanget och så vidare, eller tror du att vi går tillbaks till det normala läget som vi var innan pandemin?
Det är också lite svårt att säga. Vi ser att inom vissa sektorer så har man hittat tillbaks ganska snabbt, till teatern till exempel. Medan andra, jag hörde nu igår att Malmö Live fortfarande saknar sin publik och att man är lite försiktig från publiken och komma tillbaka. Jag tror att man har lärt sig jättemycket under pandemin. Dels har vi nog lärt oss att kultur är otroligt viktigt för oss människor, att uppleva kultur, och att det är väldigt många som har saknat det nu. Men jag tror också vi har lärt oss det här med det digitala, att vi också kan nå ut på andra sätt än bara mötet. Det kan aldrig ersätta mötet mellan publiken och kulturevenemangen. Men det kan vara ett komplement till människor som kanske inte har så lätt att ta sig ur sitt hem. Eller på olika anledningar, kanske av avstånd och annat, kan ta del av kultur på ett annat sätt.
Mm. Hur har du, Frida, som kulturnämndens ordförande, hur har du påverkats av pandemin? Och vad har du dragit för slutsatser av den själv?
Men jag har väl påverkats som alla andra. Det har ju varit en tuff och påfrestande tid. Jag har ju inte heller kunnat vara ute och i verksamheterna så som vi brukar.
Så och som du älskar.
Och som jag älskar. Så det är otroligt kul nu när vi öppnar upp att man kan vara ute och besöka verksamheter, träffa människor, prata, lyssna. Ja, det vi politiker ska göra.
Mm. Om vi nu tittar lite framåt och så vidare, hur kommer vi nu att se att kulturlivet i Malmö lever igen, och vad är det på gång när det gäller den politiska agendan? För det är ju alltid så inför en sommar och så att man storsatsar ganska rejält och så. Har vi några överraskningar för detta året?
Överraskningar, det vet jag inte riktigt. Men vi ser ju nu att de flesta har ju slått upp sina dörrar och börjat liksom sätta ut program igen. Vi har i våra egna verksamheter från kommunen gått tillbaka till det vanliga läget. Vi har vanliga öppettider. Man får komma till våra bibliotek och vad ska man säga, vara där. Innan så under pandemin fick man ju bara göra sina ärenden och gå därifrån. Men nu så har vi ju liksom, vi vill ju att det ska vara mötesplatser där människor kan också känna att man kan sitta ner, träffa andra, ha samtal och vara en mötesplats och inte bara ett ställe där man hämtar och lämnar böcker. Så att nu går vi tillbaka till det. Vi planerar för en sommar, en vanlig sommar om jag får säga. Jag vet inte vad vanligt är, för nu har vi ju den här hemska situationen i Europa, så ingen vet ju vad som händer, så det känns ju som att den ena krisen avlöser den andra. Men vi planerar i alla fall för en vanlig sommar med lovaktiviteter för barnen, sommarscen, och så får vi väl se vad det blir för andra arrangemang. Malmöfestivalen har vi ju inte haft på 2 år till exempel.
Mm. Jag tänker, det är ju många som också har pratat kring detta, att det är våra barn och ungdomar som har fått betala det högsta priset, för de har inte haft den tillgängligheten till kulturen och så. Tänker vi så politiskt nu att vi måste göra ännu fler satsningar för att göra den tillgänglig, men också nå våra barn och ungdomar så de blir en konsument av kulturlivet?
Jo, men absolut. Det är någonting som vi pratar jättemycket om. Och här har vi faktiskt politisk konsensus. Alla är väldigt måna om att vi nu försöker. Man pratar om kulturskulden som vi har till barn. Om vi tänker de barnen som började ettan när pandemin började. De har ju inte fått uppleva någon kultur genom skolan ännu. Så att vi kommer sjösätta ett helt nytt, vad ska man säga, ett nytt koncept eller ett nytt program som heter Den kulturella allemansrätten. Där alla barn enligt barnkonventionen har rätt till att uppleva kultur. Och det har man ju gjort, men då har det mer varit så att kulturnämnden eller genom förvaltningen då har erbjudit ett antal olika kulturaktiviteter som enskilda lärare kan välja att boka. Och då kan vi också se att det är vissa som är väldigt engagerade och bokar ganska mycket till sina klasser. Och sen ser vi att det är ju vissa klasser eller till och med vissa skolor som inte har bokat alls. Då innebär det ju att inte alla barn får den rätt till kultur som de har rätt till enligt barnkonventionen. Och då har vi liksom sagt att vi mer systematiskt ska jobba med att alla barn som går ur grundskolan och gymnasiet ska ha gått på, de ska ha besökt ett bibliotek, de ska ha varit på en teater, de ska ha lyssnat på en konsert, de ska ha varit på bio och så vidare och så vidare. Och så har vi liksom jobbat med olika, vad ska man säga, olika erbjudanden till olika klasser, och sen ska alla klasser då genomgå det här. Och det kallar vi den kulturella allemansrätten, och det har vi använt den här tiden under pandemin för att, vad ska man säga, göra den här strukturen. Man har jobbat liksom fram hur det här ska liksom gå till.
Mm.
Så det är väl ett sätt vi försöker liksom storsatsa, skulle jag vilja säga.
Mm. Spännande. Mm. En allemansrätt till kulturen. Om vi då tittar på detta som handlar om ett uppdrag i kulturnämnden och så vidare, så är det ju många behov som ska tillgodoses, och det är ett brett utbud och så vidare. Hur selekterar ni rent politiskt över alla de ansökningar och alla de scener och allting som är igång? Alltså, för pengarna räcker ju inte till allt.
Nej, men så är det ju. Men dels har vi tillfört mer pengar under hela mandatperioden när det gäller kulturstöd. Och i år så gjorde vi nog den största satsningen. Nu ska jag se om jag kommer ihåg. Var det 2,5 miljoner som vi tillförde till kulturstödet i nya pengar. Och det gjorde vi för att vi såg att inom kultursektorn så har man en förmåga att alltså det är många som har anställda, men man räknar inte upp deras stöd. Det innebär att priser och löner ökar, men de får inte liksom mer pengar, utan de får de pengarna de har fått de senaste åren. Och det skadar ju kulturlivet, och det skadar också anställningstryggheten inom kultursektorn. Och då har vi sagt att det är viktigt för oss som socialdemokrater att man även har en anställningstrygghet och liksom bra förhållanden även som kulturarbetare. Och då är det också viktigt att vi visar det med våra stöd, att vi också räknar upp de som vi tycker gör ett bra arbete och som får de här lite mer långsiktiga verksamhetsstöden. De ska också få liksom uppräkning utifrån att priser och löner ökar. Och sen så har vi ju då kunnat fördela pengar mer till vissa, men vi har också tagit bort från vissa som vi känner inte har nått upp till ja, den kvalitet eller den liksom
förväntningarna.
Ja, förväntningar som vi vill ha ut av det.
Mm.
Men det är klart att det alltid är hög konkurrens i en stor stad som Malmö. Men ja, vi gör så gott det går.
Mm. Jo, men så är det ju alltid, att pengarna räcker inte till allt, så ibland får man sätta ner foten och tyvärr avsluta en del, men också starta upp en del. Mm. Så att, en lärdom som så många har dratt av den här pandemin, det är ju just detta med att oftast när vi går på konserter så ser vi ju det vi ser på scenen. Men helt plötsligt nu så har ju det också blivit en uppfattning av att nu så blir alla sedda, som är, och även de som jobbar bakom scenen, alla som jobbar inom de här institutionerna och så vidare. Detta är ju en stor lärdom, att det är ganska många som jobbar för att en föreställning ska genomföras.
Mm.
Och det är väl en bra lärdom för oss alla. Så det är inte bara är vissa som blir sedda, utan så. Det här mellan det, liksom, om man säger, de kommunala insatserna som vi gör och det kommersiella.
Mm.
Hur hanterar ni det i nämnden och så? För det är ju också två olika världar som ändå ska mötas under en och samma.
Ja, men i den bästa av världar så är det ju så att det är liksom, vi har det offentliga kulturlivet, vi har det fria kulturlivet som är mer ideellt baserat, och vi har det kommersiella, privata kulturlivet. Och att vi samverkar i någon slags harmoni. Jag skulle nog vilja säga lite självkritiskt att vi inte är så duktiga på det, utan att vi, att var och en kanske sköter sitt. Men vi har en plattform där vi jobbar med, som vi har skapat under den här mandatperioden, där vi träffar, där våra evenemangs, alltså de som arrangerar till exempel Sommarscen och Malmöfestivalen och så, träffar regelbundet de som arrangerar spelningar privat runt om i stan. Det kan vara KB eller Slakthuset eller andra aktörer. Och just för att stämma av, så att det inte blir så att man bokar samma artister liksom veckan efter varandra eller väldigt nära, och att man på så sätt liksom sätter krokben, utan att vi vill ju att ett plus ett ska bli tre, så att vi ska liksom få, alltså Malmöborna ska få ut så mycket som möjligt av det vi gör. Så den plattformen tror jag har gett lite bättre samarbete, men vi har nog mer som vi kan göra för att kroka arm.
Mm. Jag tänker liksom, om man då tittar på de olika eventen som väntar oss denna sommar, så blir man lite rädd, för att man vill ju vara på två ställen samtidigt.
Mm. Och det hänger ju ihop med att vi ligger back. En hel del har ju program som skulle spelats innan pandemin, som har legat på paus, som man ska köra. Och så dessutom har man fått nya pengar för att göra nya uppsättningar. Så att nu liksom trycks det ut väldigt mycket i programmen. Och det är en oro som man pratar om i hela Sverige. Hur kommer det här liksom bli, och hur kommer vi... kommer publiken komma tillbaka i samma takt som man liksom sprutar ut alla de här programpunkterna?
Ja, och det får vi väl se efter sommaren och hösten. Och liksom så. Men jag tror också att hos oss alla så har ju beteendet förändrats något.
Mm.
Jag var på konserter nu och det är, man bara älskar det. Men det kändes som att det var 10 år sedan man var senast på en konsert. Och man ser också människors beteende numera. Också hur... det är liksom det som var så självklart förut, det är inte lika självklart idag. Så
att, bara det här med att hälsa, hur vi hälsar på varandra, att vi står lite mer avvaktande, lite längre ifrån. Att man, jag märker det här med att när man går i affären och handlar, att man fortfarande går en liten runda runt folk, inte precis bredvid, för att man har det nu inne sig. Vi får väl se hur det har förändrats. En del saker tänker jag är är väldigt bra. Det här med att handhygien har blivit väldigt mycket bättre under pandemin. Det hoppas jag verkligen håller i sig, för det hade vi ju haft bra nytta av. Medan andra saker kanske man önskar återgår till det normala så småningom. Mm.
Kultur ska ju både provocera och inspirera. Var är vi i Malmökulturen när det gäller detta att fånga människors vardag och så? Och samtidigt som man provocerar så ska man inspirera.
Mm.
Hur mycket tänker ni på detta som förtroendevalda i kulturnämnden?
Som politiker så ska vi ju inte lägga oss i innehållet, utan konsten ska vara fri och den har ett eget värde. Men av sig själv så har vi ju turen att bo i en stad där vi har en enorm bredd. Vi har både liksom våra kulturinstitutioner som Malmö Stadsteater, Malmö Symfoniorkester och Malmö Opera, som har liksom den högsta liksom konstnärliga kvaliteten internationellt på det de gör. Samtidigt har vi ett väldigt spännande fritt kulturliv som gör just det du säger. De experimenterar, de testar, de provocerar och så vidare. Och det är det här som är Malmös liksom, det är det som är så spännande i Malmö, och det är det som gör Malmö till en sån, som jag brukar säga, vi är en kulturhuvudstad i Sverige för att vi har den här bredden. Ofta har man antingen eller, men vi har liksom allt.
Mm.
Och vi har det i en liksom, man brukar säga att Malmö har liksom en liten kontinental, alltså lite europeisk liksom inspiration på vårt kulturliv. Om man tittar på liksom gatukonsten till exempel, och vi pratar om att ha en urban konsthall med graffiti. Det är väldigt, det har man i Europa, men det finns inte i Sverige, och där går vi liksom först.
Så att, ja, och där är ett stort intresse i dig.
Ja, mycket, mycket stort.
Så att det ska ju stimuleras. Vad känner du, Frida, att du saknar när det gäller kulturen i Malmö? Vad skulle du, om du fick bestämma helt själv för en dag och så, vad hade du förändrat när det gäller alla insatser som vi gör för kulturlivet?
Ja, men jag tycker att det är väldigt viktigt det som vi har påbörjat, både med tryggheten för de anställda inom kultursektorn. Det tycker jag är en väldigt viktig fråga. Varför ska de ha liksom så otrygga anställningsvillkor när vi kämpar liksom för alla andras anställningsvillkor? Den frågan är jätteviktig, och den driver ju också vårt parti centralt. För det är ju framförallt en fråga för riksdagen. Till exempel när det handlar om den här utredningen som man nu har påbörjat om hur kulturarbetare ska få ta del av vårt trygghetssystem, alltså våra socialförsäkringar på ett annat sätt, så är de jätteviktiga, de frågorna. Men för mig som socialdemokrat så tycker jag ändå att det jag vill stärka, det är folkbildningen och våra bibliotek. Det är liksom grunden för demokratin, och det är grunden för att alla människor ska kunna vara delaktiga i vårt demokratiska samtal och vårt demokratiska samhälle. Och utan den möjligheten så tror jag att vi alltså då har vi inte ett skydd mot vad ska man säga, mörka krafter. Jag tänker på främlingsfientlighet, jag tänker på diktatur, jag tänker i förlängningen på vad som händer i Europa idag. Jag tror att bildning och bibliotek, möten mellan människor, det gemensamma samtalet skapar liksom ett vaccin mot det.
Hur känns det av med dessa strömningar som vi kan se, både med de främlingsfientliga men också på andra hållet, de vindarna som blåser? Hur ska vi kunna väja och stå emot alla de här krafterna?
Jag tror det var precis det som jag var inne på, att mötas, att samtala, att våga utmana varandras åsikter, men också att bilda oss gemensamt. Och det där, jag tror att folkbildningen och studieförbundet har en så viktig roll, för där kan alla, 1 miljon människor varje år går i någon form av studiecirkel. Och det är det som blir det här gemensamma samtalet, där man vågar utmana olika åsikter och också komma framåt och utvecklas. Och det är en fri bildning, Det är ingenting som staten eller liksom någon annan arrangerar, utan det är fri bildning på dina egna villkor. Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt.
Men där kan vi ju också säga, i riksdagen så finns det ju de partier som vill begränsa liksom de ekonomiska möjligheterna för studieförbunden och så. Så att det är en rätt kuslig utveckling.
Ja, det är en väldigt läskig utveckling, för att vi har ju haft ungefär 100 år av konsensus politiskt av att just den fria bildningen är viktig och att vi ska stödja studieförbunden, och att vi har gjort ett handslag med att både staten, regionen och kommunerna går in och stöttar upp studieförbunden för att vi tycker att det är viktigt. Och vi har 10 studieförbund och vi har liksom det Folkbildningsrådet som avgör vilka studieförbund som ska godkännas. Och nu, just nu har vi 10 stycken. Och jag tycker att det är skrämmande att först Sverigedemokraterna och sen nu Moderaterna backar från det här som vi har varit överens om, hur viktigt den fria bildningen har varit. Och här i Malmö så har ju Moderaterna yrkat totalt, både Moderaterna och Sverigedemokraterna har yrkat totalt avslag på de 20 miljoner som vi från Malmö stad lägger, fördelar ut till de 10 studieförbunden.
Mm. Men ibland så tror jag att vi lever i en bubbla av att vi tror allting är för givet av det vi har fått. Mm. Av det arv som liksom ligger politiskt. Men det här måste liksom övervinnas alltid.
Mm.
Så känns det.
Mm.
Och det kan väl inspirera också alla som lyssnar nu till detta eller i övriga samhället också. Ta ingenting för givet.
Mm.
Mm. Det här med samarbetet, vi var inne lite kort på det innan och så. Men hur ser det ut om vi då tittar på Region Skåne och kulturlivet där? Hur mycket synkas ni med kulturnämnden i Malmö? Har man de här briefingmötena och så vidare om vad man kan göra tillsammans och vad var och en ska göra enskilt?
Mm. Det har vi, och där måste jag faktiskt säga att vi har gått från ett ganska frostigt samarbete till ett väldigt, väldigt bra samarbete med Region Skånes kulturnämnd. Vi träffas regelbundet, vi pratar om prioriteringar, och nu får vi faktiskt med våra prioriteringar från Malmö när liksom Region Skåne liksom äska pengar från staten och så vidare. Så vi har ju en gemensam danssatsning nu där vi har krokat arm och säger att ja, men vi ska satsa på dans. Och då har vi vårt perspektiv från Malmö och de har deras, men att vi liksom synkar dem och att vi stöttar då varandra. Så att när Region Skåne uppvaktade kulturministern kring att Skånes dansteater skulle bli en nationell scen för dans, då bjöd de med mig för att vi ska kunna liksom också uttala vårt stöd och visa att vi gör detta tillsammans. Så att det känns faktiskt väldigt, väldigt hoppfullt, måste jag säga.
Mm. Glädjande.
Mm.
Om vi då tittar på, det är ju ofta så att när man tittar på Malmö så tittar man samtidigt på Köpenhamn.
Mm.
Och då undrar man, har vi krokat arm med Köpenhamn också när det gäller kulturutbudet och samarbetet med de kulturinstitutionerna där? Eller de lever sitt liv och vi vårt?
Nej, det är nog tyvärr så att vi står ganska långt ifrån varandra. Vi har ju vissa samarbeten, och det har ju nog mycket med att vi har väldigt många danska kulturchefer i Malmö idag.
Mm.
Jag tror 6 av de tunga kulturinstitutionerna har en dansk chef.
Mm.
Och det har gjort att de har ju ett nätverk i Danmark som de har använt. Så att vi kan se till exempel att vi har en ökat flöde av dansk publik på Malmösidan. Jag vet inte hur det ser ut tvärtom, men jag skulle gissa att det är ganska många svenskar som också upplever kultur i Köpenhamn. Men vi har nog inga, vad jag vet, så här regelrätta samarbeten med kulturen i Köpenhamn. Så där finns nog mycket att göra också. Så att ja, det får vi ta tag i.
Du får bjuda hit kulturborgmästaren från Köpenhamn.
Ja, bra idé.
Ja, precis. Och fråga, vad är det som händer? Vi vill gärna ha ett samarbete. Att det är något speciellt med Malmö, det vet vi, eller hur?
Mm.
Vi kan ju också säga att intresset av Malmö har ju växt utifrån tv-serien Bron.
Mm.
Och sedan så fick vi nu Tunna blå linjen.
Mm.
Mm. Som kommer och de håller på med sina inspelningar för fullt och så. Men det är spännande. Hur påverkar detta kulturlivet i allmänhet? Alltså jag tänker, det blir ju fokus på de tv-serierna. Mm. Men hur märker vi av det? Är det fler som vill komma hit och spela in? Eller ger det sådana effekter? Eller hur ger det effekter?
Alltså en direkt effekt vi fick av Tunna blå linjen, det var ju att produktionsbolaget Anagram flyttade ju till Malmö. Vilket naturligtvis är jätteviktigt, för vi tror ju då att de kommer att lägga mer produktioner här i Malmö. Och att vi har ett gott samarbete med dem. Dels har Malmö stad varit inne och stöttat nu den här andra säsongen av Tunna blå linjen. Men vi har också i utbyte så har de tagit på sig att ta emot unga människor som är intresserade av film som vad ska man säga, praktikanter, mentors. Det är ett mentorsprogram för film och där har de då liksom tagit ett ganska stort ansvar för att ta på sig det. Så det är klart att det är jätteviktigt, men det sätter också Malmö på kartan. Det skapas ju arbetstillfällen i samband med de här inspelningarna. Men det blir också turism till Malmö. Bron har ju haft jättemycket turister.
Mm.
Så att nej, men det är viktigt för Malmö. Men det här är ju saker som ligger i gränslandet mellan näringsliv, turism och kultur kan man säga.
Mm. Men det som jag tycker ibland är olyckligt är när man pratar om kulturen att det är en kostnad bara. Utan man måste ju, tycker jag, lägga in i samma andetag då hur mycket det ger i pengar. Vi vet att till exempel Ystad med Wellander-filmerna lockar ju tusentals och åter tusentals besökare och turister dit där som spenderar ganska mycket pengar. Så då måste man också lägga in de pengarna i sambandet med de kultursatsningar vi gör. Jag vet inte om du håller med mig, men jag tycker det. För ibland så säger man att kulturen kostar alldeles för mycket och så vidare. Det är lätt att säga, men säg vilka effekter det ger.
Ja, men absolut. Och vi vet ju liksom, vi vet vilka sociala effekter och vilka positiva effekter det får för människors hälsa, sammanhållningen i en stad, känslan av ett sammanhang och glädje liksom i livet. Men det finns också ekonomiska vinster som du är inne på. Bland annat om jag bara tar Malmöfestivalen så har vi ju räknat på det. Vi har gjort den ganska många gånger. Och vi har räknat att för varje skattekrona som vi lägger så får Malmö stad 7 tillbaka. Och vi har gjort sådana beräkningar också kring det här med vi vill ju bli kulturhuvudstad i Europa 2029.
Mm.
Och där har man ju också tittat. Man har ju på med detta i ganska många år. Och där har man gjort uträkningar och beräkningen är ju att för varje skattekrona att vi där kommer få tillbaka 4 i form av arbetstillfällen, turism, skatteintäkter, ökad handel och så vidare. Så kulturen har ett värde i sig för människor och många liksom positiva, vad ska man säga, det händer många positiva saker för individer men det har också ett samhällsekonomiskt positivt
utfall.
Utfall, ja.
Mm. Jag tänkte också, nu när vi samtalar kring de här frågorna, har vi gjort någon sorts mätning på hur kulturen integrerar människor? För det ska också vara en brobyggare mellan människor och nätverk och så vidare. Har vi kunnat se att kulturen verkligen fångar upp alla våra barn och ungdomar i alla stadsdelar till exempel?
Ja, men det är lite svårt att mäta. Men vi har ju tittat på bland annat i skolorna, vilka skolor som tar del av våra kulturprogram. Och där kan vi ju se, vi kan inte se skillnad kanske så här på område, men vi kan se att enskilda skolor eller enskilda klasser inte har valt att ta del. Och det är det som jag pratar om, att vi ska nu se till att det är barnens rättigheter som ska vara i fokus. Det ska inte vara liksom lärarnas valfrihet som är i fokus. Vi kan ju se att våra alla aktivitetshus faktiskt fångar upp barn och unga men också vuxna som annars inte är aktiva i samhället på samma utsträckning.
Mm.
Och vi har medvetet lagt dem i områden där vi behöver vad ska man säga, skapa ett större engagemang och en större trygghet och förtroende. Så de är ju jätteviktiga. Men sen tror jag den institution som många liksom känner sig hemma hos, eller vad ska man säga, det är ju våra bibliotek.
Mm.
Jag tror många har stort förtroende för våra bibliotek, många känner till dem och många besöker dem. Och det som är extra roligt är att när vi gjorde den här stora undersökningen Ung livsstil, som då är grundskola och gymnasieelever som svarar på, så visade det sig att en större andel barn och unga i Malmö, ganska mycket större, besöker bibliotek varje vecka än i övriga Sverige. Och det är ju en sån sak som vi har ju sagt, forskarna sa direkt liksom, hur kan det vara så? Och de sa så här, de körde resultatet 3 gånger, berättade de, för de trodde att det var fel. Men det är faktiskt så att man besöker bara bibliotek mer. Och det tror jag beror, om man då ska liksom ge mig själv och politiken lite cred för det, så dels har vi utvecklat våra bibliotek. Vi har jobbat med närhet. Mm. Vi har skapat fler bibliotek för vi vill att alla ska ha närhet till ett bibliotek oavsett var man bor i Malmö. Men vi har också jobbat jättemycket med innehållet.
Mm.
Och det tror jag är jätteviktigt för unga när man går dit.
Klart det.
Mm.
Nu är det ju ett valår.
Mm.
Mm. Och vi alla tänker liksom, vad kan hända och vad kan ske och så.
Mm.
Vad är dina farhågor om Malmö till exempel skulle få en annan politisk ledning när det gäller kulturen?
Åh gud, just på kulturområdet så innebär det ju väldigt stora förändringar skulle jag vilja säga. Man kan ju alltid olika scenarion, men våran största motpol är ju naturligtvis Sverigedemokraterna som inte alls har samma syn på att kulturen ska vara fri, att liksom yttrandefriheten när det gäller, vi har ju sett i de kommuner där man har styrt att man både varit inne och velat förbjuda böcker på biblioteken, men också vilka författare som ska få komma och liksom uttrycka sina åsikter. Och det är ju en väldigt viktig sak för oss socialdemokrater, att yttrandefrihet och konstnärlig frihet är 2 otroligt viktiga saker i en demokrati. Det ska inte politiken lägga sig i. Och vi har ju också haft en slags överenskommelse inom politiken ända sedan andra världskriget och Hitler och när Berlinmuren föll egentligen. Mm. Så har vi ju sagt att politiken ska inte lägga sig i vad som hängs upp och visas i våra museum eller i konsthallar eller vilka böcker som ska läsas. Alltså det lärde vi oss ju av det som hände i andra världskriget. Därför är det otroligt skrämmande den kulturpolitik som de har. Men även om vi inte skulle hamna där så kan vi ju se också att vi har olika syn som jag var inne på med de andra borgerliga, framförallt Moderaterna då, när det gäller folkbildning. Även till viss del när det gäller bibliotek. Jag vet att man, nu när vi röstade igenom vårt sista allaktivitetshus, var vi ju inte eniga. Så att det har nog kunnat hända ganska mycket negativt för Malmöborna.
Mm. Och det är lite detta man själv också ska tänka på när man går och röstar den 11 september.
Mm.
Mm. Är det någonting i övrigt som du, liksom nu när du har chansen, Frida, här, som jag kanske har missat i vårt samtal, är det någonting du vill lyfta specifikt?
Nej, men jag skulle gärna vilja lyfta det här med kulturhuvudstad som någon kanske har snappat upp.
Mm.
Vi vill ju jättegärna bli Europas kulturhuvudstad 2029, för 2029, det är väldigt långt fram, men det är då det är Sverige. Då är det Sverige och Polen som ska utse en kulturhuvudstad. Varje år är det ett europeiskt land som får i uppgift att utse en kulturhuvudstad. Och då åtar man sig också att dels själv satsa en hel del inom området och ha en plan för hur man ska liksom jobba med kulturen som en, vad ska man säga, en del av samhällsutvecklingen. Men också så kommer ju EU in och investerar, och även staten, en hel del pengar i den staden som blir kulturhuvudstad. Och senast var det Umeå när Sverige utsåg, och innan det var det Stockholm. Och nu tycker vi att är det någon stad som ska bli nästa gång då 2029, så är det Malmö. Och vi har ju tagit beslut i kommunstyrelsen, och det var faktiskt endast Vänsterpartiet som reserverade sig, om jag minns rätt, om att först göra en förstudie, och nu så har ju den förstudien redovisats då, och nu går vi vidare i nästa skede med en förberedande, alltså att förbereda en ansökan. Och man gör det för processen är ganska lång, så man börjar redan nu och sen nästa år eller efter valet så kommer vi ta då ett till beslut om att vi vill skicka in ansökan. Och sen 2023 så går man ut med en utlysning då vi kommer liksom då, om kommunstyrelsen beslutar så, säga att ja, men vi vill vara en kandidat. Och sen börjar då en tävling. Och då gör man liksom som en... Man gör ett förslag, det heter en bildbok, som man gör som en slags bilderbok där man beskriver sitt tema och hur man kommer lägga upp det här året. Och sen så tävlar man och sen så är det en kommitté som utser och sen så får man lite tid på sig att förbereda det här året om man blir vinnare.
Hur långt innan får man veta att man kan bli kulturhuvudstad i EU?
Ja, jag tror att man får beskedet 2025 och sen så har man då... vad ska man säga, 3 år på sig att liksom sjösätta sin idé.
Mm.
Och tanken är ju då att det är inte så att det ska vara som ett fyrverkeri, att man bara det här året ska bara göra massa grejer och sen är det bra. Utan tanken är ju att man ska liksom jobba tillsammans med invånarna liksom för att stärka kulturen och vår identitet liksom både innan, under året och efter.
Mm.
Så att det är liksom ett spännande långsiktigt arbete.
Mm. Mycket spännande.
Mm.
Det som också är fantastiskt med 2029, Frida, det är ju inte bara om vi nu får dessa förutsättningar och blir kulturhuvudstaden, så är det ju någonting annat som händer just i Malmö 2029. Och nu tänker Frida, vad är det nu?
Nej, jag tänker att du tänker på den här förbindelsen mellan Hamburg och Malmö. Vi hoppas ju att vi ska ha ett snabbtåg som står färdigt då. Och även ett konstmuseum har vi just tidsatt, ett nytt konstmuseum till 2029.
Mm. Men det händer ytterligare en sak.
Och vad är det då?
Då är hela utbyggnaden av kollektivtrafiken i Malmö klart.
Aha.
Mm. Då kommer alla de nya sträckorna vara på plats. Fram tills dess kommer man jobba år för år. Men då 2029, då ska Malmö vara helt när det gäller kollektivtrafiken.
Ja, och då tror vi också att vi ska ha en metro. Att vi ska vara hopbyggda med Köpenhamns metrosystem. Så att 2029 blir ett fantastiskt år.
På många sätt faktiskt. Det är så häftigt när det sammansluter i ett faktiskt så. Och det innebär ju också liksom att folk kan transportera sig mycket effektivare och bättre. Och det här med turtabellerna, tidtabellerna, försvinner.
Men då vill jag också säga att detta är ju ingenting som har hänt bara av sig själv.
Nej.
Utan bakom alla de här delarna så är det politiska beslut och ett väldigt intensivt, vad ska man säga, lobbyarbete från Malmö stads politiska ledning.
Mm. Och alla lyssnare kunde höra nu när du bankar i bordet. Det var bestämt.
Sorry. Jag vill bara med eftertryck säga att saker händer inte av sig själv.
Nej, precis. Politik är liksom att vilja och det är klart att det ligger många politiska beslut. Avslutningsvis, är det någonting annat förutom det du berörde som också du känner att det här är en tanke jag vill lyfta?
Nej, jag hoppas nu bara att alla som lyssnar, om ni vill göra någonting för ett levande kulturliv i Malmö, gå in, boka en konsert, se en teater, gå ut och upplev alla våra fina kulturinstitutioner så att vi får igång kulturlivet ordentligt tillsammans.
Mm. Tack så mycket Frida Trollmo för att du kom hit och lycka till med ditt politiska arbete och du kommer att höras fler gånger.
Tack så jättemycket.